En av våra starkaste inledningar.
Synk.
Någonsin. Hej och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin André, och även av dig som sitter mitt emot mig, som heter Anna Sandell. Det känns som att jag var din gisslan.
Tänk om jag pratade teckenspråk under hela podden idag.
Men du kan ju inte det.
Nej.
Så det hade varit så här djupt problematiskt. Hur mår du? Det är en speciell stämning idag.
Det är en speciell stämning idag, för du och jag är ju båda nyss hemkomna från Almedalen.
Delvis är ju, ja, alltså, ja, exakt. Och, jag tror vi kommer släppa det här i slutet av juli.
Ja.
Och då kommer vi vara så jävla avslappnade. Mm. För då har vi haft semester flera veckor.
Mm.
Igår kom jag hem från Almedalen.
Idag är vår sista dag innan semestern.
Det var så jävla skönt att komma hem från Almedalen.
Det var otroligt skönt.
Och det var delvis för att jag typ var så här, jag orkar inte vara bland massa folk. Och sen så sista dagen så var det så mycket nazister.
Ja, det var så
att
hemskt.
Det var helt jävla
sjukt. Jag var ju inte ens inne i Visby då.
Nej, men helt rätt alltså.
Jag såg dem ju på onsdag kvällen.
Just det, på Annie Lööfs tal, eller ja. Hur? Ja, det är...
Det var riktigt skrämmande verkligen.
Ja, de stod liksom så att vi bodde mitt i Visby. Och de stod och delade ut flygblad när jag så här stod och kollade mitt fönster.
Men jag kan inte ens förstå hur de har fått tillstånd.
Nej, jag vet. Men jag kan, alltså mitt problem är typ ännu mer basic, som är så här, jag kan inte förstå hur de kan finnas.
Nej. Alltså, men
och,
alltså, det är ju...
men det gör att jag känner mig så jävla naiv och typ lite så här korkad. Men och man har ju sett de här jävla bilderna på NMR.
Fast jag har nog inte heller förstått hur stort.
Men de var så jävla många. Eller, de är ju typ, de är inte så jävla många, men de känns som att de är så jävla många.
Mm.
Och jag tyckte det var så starkt att typ kris hade ställt sig runt dem på Annie Lööfs tal. Jag gick också förbi en sån här gubbe. De ser ju väldigt, alltså man ser ju typ, de ser ju likadana ut, alla NMR-are.
Ja.
Alltså, exakt likadana. Det är inga, vi pratade om det, jag och Marcus, typ att man bara, hur har ni typ sett er själva i spegeln och tänkt, vi måste vara så här överfolket, den överlägsna rasen. Men så var det typ att jag och Marcus gick på stan, det var typ för första gången jag såg dem. Och så kommer de gående i sina fucking fula pikéer. Bara, vi är folket, står det på ryggen. Man bara, absolut.
Det var det dummaste jag har läst.
Ja, jag vet. Mm. Det är inte bara smaklöst, det är också falskt.
Det är helt...
Man bara, nej, det är ingen som vill vara med er. Men så var det typ en sån här gubbe som gick liksom och mötte dem typ samtidigt som oss. Han såg typ ut som att han skulle vara en sån krisnubbe.
Mm.
Vilka inte är helt olika än de här i utseendet. Det är typ så stora män med typ skägg. Liksom. Mm, mm, mm. Så är det bara att han bara, när vi har gått förbi dem, han bara, man ser dem aldrig en och en. De tror att de är så jävla fräcka när de är i grupp. Men de är små pluttar. Typ så. Så blev jag så himla glad.
Ja.
Men för att det var, så att det var jävligt skönt att lämna Almedalen. För att det var riktigt obehagligt. Jag var rädd och ledsen typ.
Extremt obehagligt.
Så nu imorgon börjar semestern.
Ja.
Och nu
jag har fortfarande inte riktigt förstått det.
Nej, gud nej, absolut inte. Men jag är väldigt glad för att alla i vår Facebookgrupp är så himla stöttande för att jag ska ha semester.
Verkligen. Gnäll mer, Anna och Karin.
Då vet man om att man har klagat för mycket i sin egen podd. Det viktigaste är att ni mår bra.
Verkligen.
Och det är också det enda vi fiskar efter.
Verkligen, och det är kanske det enda jag bryr mig om just nu. Alltså, att vi mår bra.
Verkligen. Mm. Och typ att jag tänker att de är ganska smarta som gör det. För det är som att de har sett in i ditt inre. Och det enda du vill höra är att de säger så.
Mm.
Det viktigaste är att du mår bra, Anna.
Men jag tycker det viktigaste är att alla mår bra. Men jag ingår ju i den gruppen.
Jo. En sak.
Mm.
Hur många avsnitt sen kan det vara? Det är ganska länge sen. Kanske avsnitt 9. Hitta på det. Så gjorde du ju...
Avsnitt 7 såg jag att någon hade skrivit.
Mm. Bra, kul. Du gjorde ju sekten som ju utförde saringasattacken i Tokyos tunnelbana.
Ja.
Och deras ledare...
Har idag blivit avrättad.
Idag den...
6 juli.
Har de blivit avrättad.
Mm.
Och det är inte som att vi är för dödsstraff, som vi alltid brukar säga. Men också typ...
Coolt.
Det är någonting.
Ja.
Det är någonting, det vill jag ändå säga, att han är det, den sektledaren. Han är long gone nu.
Mm.
Och att det var så skönt för folk att upplysta oss om det direkt.
Jag såg faktiskt det på Nyhetsmorgon i morse, men jag uppskattar också att alla upplyste om det. Men de pratade om det på Nyhetsmorgon på TV4 i morse.
Vem sitter i Nyhetsmorgon och pratar om det då?
Det var på nyheterna.
Aha. Mm. Jag tänkte de borde tagit in dig som expert.
Gud vad jag...
Inte hade kommit ihåg någonting.
Jag kommer inte ihåg någonting.
Jag vet att det var det avsnittet som jag gjorde. Han Party Monster. Snubben som var så på New Yorks klubb.
Just det.
Ganska bra avsnitt tror jag. Jag gillar när jag tänker
på avsnitt 7. Han heter Shoko Asahara tror jag att jag minns mig.
Googlar du snabbt eller?
Nej.
Nej. Det kommer
bara ifrån mitt huvud.
Så bra. Vi har också sagt att vi ska göra lite grann nu när vi bara kör... varannan vecka att vi ska ha lite tips i början så man har någonting att göra.
Det har vi väl haft innan också.
Det har vi också haft, men nu har vi ändå...
Vi har inte hunnit tipsa, orka tipsa varje själva.
Ah, nej. Nej.
Eller vadå?
Jag menar bara att nu när man inte kan lyssna på oss varje vecka
så får man lyssna på annat också.
Exakt. Mm. Du har fått hem en bok. Berätta.
Jag träffade en kompis till Oscar.
Ja, din kille.
Min kille, som vars stora syster har skrivit en deckare. Som heter Annabelle. Och hon heter Lina Bengtsdotter. Tror jag heter Lina. Hon heter Bengtsdotter.
Ja. Ja, hon har inte skrivit någon deckare innan, va?
Nej, det här är hennes första bok.
Debutromanen.
Ja, Lina Bengtsdotter. Och den heter Annabelle. Och den utspelar sig i den hemstaden där de kommer från.
Som är?
Gullspång.
Aha.
I Värmland, tror jag.
Man vet inte.
Men jag, idag har jag jobbat hemifrån. Och mitt på dagen så tog jag ett bad, vilket är ett sjukt, för det är 30 grader varmt ute.
Ja.
Då började jag läsa den. Och den har en extremt stark öppningsscen. Jag har bara läst 2 kapitel. Men I'm feeling hopeful.
Härligt.
Det enda som talar emot den är att det är en inbunden bok, vilket är jobbigt att läsa på stranden.
Just det.
Men den åker med i väskan ändå.
Men bra, bra, du har så starka armar.
Precis, alltså, det är bra
träning.
Träning för någon muskel.
Exakt.
Så den ska jag läsa. Den verkar lovande och jag kommer återkomma om den är bra.
Härligt. Jag har lite så poddpanik.
För att du inte har något att lyssna på.
Eller jag har ju saker att lyssna på. Men liksom de, jag behöver mer, jag hade behövt upptäcka en ny. Liksom nu precis innan semestern. Men det har jag inte gjort. Så därför tänker jag att, men andra kan ju ha det bra i alla fall. Jag är ju väldigt stor på det sättet. Så då tycker jag att man kan lyssna på Heaven's Gate. Den heter bara så. Den handlar förstås om sekten Heaven's Gate. Vi har pratat om den lite grann innan. Den är jättebra. Jag tänker typ att man missar väl tips,
eller? Jag tror också det. Och om man missar tips, då kan vi väl igen slå ett slag för Case File, som heter typ min favoritpod.
Gud ja, Case File är så jävla jävla bra.
För jag lyssnade på båten ner till Almedalen. Så hade jag 3 nedladda avsnitt som jag sovit lite igenom. Men det var ett avsnitt som jag... Det här kommer vara en extremt stark historia.
Bra.
Den handlade om Bitcoin.
Ja, jo.
Har du lyssnat på den?
Ja.
Och jag sov.
Men det är lite den Silk Road-grejen, va?
Det är inte Silk Road. Eller är det det? För det var kanske det jag hade nedladdat.
Nej. Jag vet, det är ett nyare avsnitt som handlar
om ett beställningsmord.
Exakt, precis. De har gjort Silk Road tidigare.
Exakt.
Det avsnittet var svinbra.
Ja, och jag ska lyssna färdigt på det. Men alla Case File-avsnitt tycker jag är jättebra.
Jag håller helt med.
Så det är igen tips, för det har vi nog pratat om tidigare. Men det tål sig upprepas.
Har vi pratat om Criminal, antagligen. Men det borde man också lyssna på.
Och det pratade vi om igår på båten, att du borde ju börja lyssna på Becky.
Ja, det borde
jag
verkligen.
För det gör ju både jag och din kille.
Exakt. Eller han har laddat ner appen i alla fall och betalat till dem här månaden. En sak till. Innan vi börjar så undrar jag vad du har för hintord om ditt fall den här veckan.
Jag har våldtäkt.
Ja.
Jag har duo.
Nej.
Och jag har Australien.
Är det de, vad heter de? Homolka.
Nej, men de har vi väl pratat om. De var inte i Australien.
Var de inte det?
Nej.
Var de i USA?
De var i England, tror jag. Det är ju mitt fall, så att det borde jag veta. Men jag tror att de var i England.
Jag trodde verkligen att de var australiensare. Men jag hittar ju också bara på saker.
Kanada
kommer de ifrån. Bra. Då säger du bara, om du bara säger Kanada nu så klipper jag in det.
Kanada.
Skoja, kommer inte göra det. Jag har livsförsäkring, Dateline, oskyldigt dömd. Jag gjorde en sån annan grej när det fick vara 2 saker.
Bra,
bra. Cool.
Okay.
Ja, det var ett ja.
Det lät som ett varning.
Nej, stopp. Ja.
En sen kväll på sena hösten i 1986 accepterar Kate Moyer skjuts hem efter att hon har varit ute med sina kompisar. Det är ett par som stannar bredvid henne i bilen. Och de ser trevliga ut, så hon hoppar in när de erbjuder henne skjuts hem. Det hon inte vet när hon hoppar in i bilen är att det här är Catherine och David Burney. Catherine och David har under en månad kidnappat och mördat 4 kvinnor i åldrarna 15-31 i sitt hem på Morehouse Street i den lilla förorten Villagey utanför Perth. Mm.
Och jag har läst om det, men typ minns ingenting. Ja, det är lite likt Molkeparet. Det är typ det jag vet. Åh nej, det här kommer bli vidrigt, eller hur?
Det har blivit dags för då en till mördarduo från min sida, som verkar vara min största fascination i livet. För det här är precis som du säger, The Morehouse Murders. Den 16 februari 1951 föddes David Burney. Han var den äldsta i en syskonskara av 5. Och i den lilla staden där de växte upp, som jag inte vet vad den heter, så gick det mycket rykten om hans familj, som verkar vara en ganska illa funktionsfamilj. Och det gick rykten om dem att, och det var liksom allt från att föräldrarna var alkoholiserade till att det pågick incest i familjen. Tydligen ska prästen som ombads att viga Davids föräldrar uttryckte en oro om att föräldrarna var dåliga för varandra och att inget bra skulle komma från ett äktenskap någon mellan.
Gud, då är det ändå någon som bara är så här: ja, äktenskapet är en bra grej, men inte mellan de här.
Exakt.
Wow.
Och de var tydligen ett väldigt omaka par. Pappan var väldigt liten och ful och mamman var burdus och har också beskrivits som väldigt ful. Det var någonstans som hon beskrev som en dog in typ människokläder. Alltså hon var jätteful. Så.
Men, och, vet du vad hon var?
Men pappan var också jätteful.
Ja, exakt.
Och det är inte jag som säger det här.
Härken.
Ja, de var härken.
Riktiga härken.
Precis. Och det ryktades om att mamman betalade taxis och andra tjänster med sin kropp. Mm. När David var 15 år gammal så flyttade familjen till Perth där David träffade Catherine för första gången genom en gemensam vän. Strax efter det så började David jobba som en jockey.
Var det hästar?
Ja.
Oh, wow.
Så han var ju liten liksom. Mm-hmm. Och under tiden han var jockey så började, det var då han liksom började visa tydliga tecken på att han var aggressiv. Nej. För han misshandlade hästarna i stallet och han hade visade tydliga tendenser på exhibitionism. Alltså han visade upp sig naken typ så här ibland. Vet inte exakt hur.
Gud, också så att man bara traskar runt i stallet.
Typ.
Slår en häst med kuken. Mm.
Och en natt så bröt han sig in hos den här kvinnan som han bodde hos, som han hyrde sig in hos, helt sprittsprången naken med en strumpbyxa över huvudet, och försökte att våldta henne.
Men han bodde där?
Ja, men han blev
vem
ju...
kan det vara, den här lilla mannen som är naken hela tiden?
Nej, han blev ju
tagen bort därifrån. Ja, bra.
Och redan som tonåring då hade han redan begått och blivit dömd för flera brott och suttit inne flera gånger. Och ju äldre han blev, desto mer blev han beroende av porr och sex. Och det var också ganska välkänt att han var det. Under en period så bodde han tillsammans med en kompis. Och de sov så här i sängarna bredvid varandra i något hem. Mm-hmm. Och då hade David ofta med sig olika tjejer hem som han hade sex med i sängen bredvid sin kompis. Och så en natt, eller under en period eller några dagar, så berättade kompisen att han hade liksom torka David, så att han fick inte med sig några tjejer hem. Så då har han istället bara frågat sin kompis att så här, men kan du tänka dig att ligga med mig? Eftersom han måste typ ha sex liksom. Men kompisen säger såklart, eller inte såklart, men han tackar nej. Nej.
Flytta ut ganska snabbt efteråt kanske man
tycker. Ja, men det som hände var, när de somnade så försökte sig David på kompisen ändå, och då gick han typ och la sig i sin säng, och sen vet jag inte exakt vad som hände där.
Fråga, är han fortfarande jockey, vet vi det?
Det vet jag inte.
Nej.
Han kommer inte vara det sen. Nej, men just nu vet jag inte vad han jobbar med. I början av 70-talet så gifte han sig också med en kvinna som inte var Catherine, som döptes till, och nej,
någon gång döptes hon säkert.
Kvinnan vet jag, frun vet jag inte vad hon heter, men de tillsammans fick en dotter som heter Tanya. Catherine då hette Catherine Harrison när hon föddes, och hon föddes också 1951. Och när hon bara var 2 år gammal så dog hennes mamma när hon födde Catherines lillebror. Och bara 2 dagar efter födseln så dog även lillebrorsan. Oj. Jättehemskt.
Gud vad sorgligt.
Så, och Catherines pappa kunde inte riktigt hantera den här sorgen. Så han skickade iväg Catherine att bo med sin mormor och morfar. Men sen när hon var 10 år gammal så fick pappan tillbaka vårdnaden igen. Så då bodde hon med sin pappa. Och de träffades ju då när de var 15 år gamla. Och de blev snabbt ihop och inledde liksom en vuxen relation, läste jag någonstans. Men liksom de blev verkligen,
ja, ja,
gick upp i varandra.
Mm.
Och vid flera tillfällen så bad Catherines pappa henne att lämna honom, David alltså. Yeah. För att David så ofta hamnade i trubbel med polisen. Men pappans liksom missnöje och försök att separera dem stärkte bara deras relation. Så de blev helt sammansvetsade. Och i och med att Catherine umgick så tajt med David så hamnade hon också ofta i trubbel med polisen. Och under någon gång under sin tonårsperiod så satt hon i fängelse. Och under den tiden så blev hon uppmuntrad av sin typ parole officer att söka jobb som hemhjälp hos en familj som hette McLaughlin. Och hon gifte sig senare med sonen i familjen som hette Donald McLaughlin på den, på hennes 21:a födelsedag.
Mm.
Tillsammans fick de 7 barn. Varav ett barn dog när bebin bara var en baby.
Mm.
Och 1985 så lämnar hon sin man och sina 6 barn för att teama upp och leva med David igen.
Gud, det är så märkligt att man bara, hej då, 6 barn.
Verkligen. De måste ju haft något så konstigt band som man aldrig kan förstå.
Nej, verkligen.
Och de gifte sig aldrig, men någon gång så tog hon ändå hans namn. Och det var så hon blev, Catherine Burney.
Och de blev The Burneys.
Exakt. Mm. Och under 1986, året efter de hade träffats, så började de på något vänster fantisera om de brott som de sen ska komma att begå.
Man bara, gissning. Det var inte hon som började fantisera om.
Nej. Och under en 5 veckor lång period så rövade paret bort 5 kvinnor.
Det är en i veckan liksom. Mm.
Deras första offer var Mary Nilsson. Hon var 22 år gammal och pluggade psykologi vid University of Western Australia. Och hon arbetade extra i en delikatessbutik. Disk i en butik, menar jag. Det har jag velat göra någon gång. Testa och skära så en skinkmaskin.
För det ser så jävla tillfredsställande
ut. Alltså det ser så tillfredsställande ut. Och så bara kommer ut så här.
Extremt tunt. Du hade skurit tunnast av alla i hela kommunen.
Det hade jag. Men inte så tunna så att man blir irriterad så att de går sönder.
Nej.
Nej, perfekt.
Snälla, gud ja.
Och en dag så kör Mary sin bil till en bilmeck där David jobbar. Hon behövde liksom pimpa upp sin bil lite. Och David erbjuder henne då att köpa billigare däck än de som såldes där. För han hade ett gäng på lager i sitt hem. Så han gav henne hans nummer och hon sa att hon skulle tänka på saken. Så den 6 oktober har hon bestämt sig att hon vill köpa däcken. Så hon åker hem till Burneys hus. Och när hon väl kommer dit och plingar på så blir hon istället indragen i huset. Och så blir hon gagged, vilket jag inte förstår. Vad heter det på svenska? Man blir mufflad, munmufflad.
Nej, man får ju... alltså,
munkavle.
Munkavel heter det.
Men ett verb för det.
Jag var precis tvungen att fråga, vad heter ögonbindel för munnen?
men det finns inget verb.
Nej, jag tror inte
hon
det.
Blir munkavlad.
Ja.
Och fastkedjad vid sängen. Sen blir hon våldtagen av David medan Catherine tittar på. Och efter våldtäkten kör de henne till Glen Eagles National Park där stackars Mary ber om sitt liv. Men istället för att bli räddad så blir hon våldtagen igen 2 gånger innan hon till slut blir strypt med en nylonsladd. Och efter det så högg David henne också med kniv. För att han, sånt jävla pucko, trodde att det skulle snabba upp nedbrytningsprocessen av kroppen.
Ja, att han släppte in lite syre.
Typ. Och sen begravde de henne där i skogen i en grundgrav.
Bara den grejen så här, hon bad för sitt liv.
Mm.
Också att man vet om att så här, Något som jag, eller som gör en så ledsen för det, är också att man vet om att så här, ah, då har de blivit gripna och typ berättat det som en, alltså förstår du vad jag menar?
De är fruktansvärda.
Att det kommer någon polis och var tvungen att lyssna på det. Ah, fy fan.
Mm.
Ja, okej. Det var första veckan typ.
Ja.
På vidrighets 5 veckorna.
Precis. Och det här mordet ska ha varit oplanerat. Att det var ett sånt opportunity murder. Men tyvärr så gav det de båda mer smak. För bara 2 veckor senare så kidnappade de den 15 år gamla Susanna Candy. Som lyftade längs Sterling Highway. David och Catherine tvingade senare Susanna att skicka brev till sin familj från huset. Där hon skrev att allting var okej. Men istället för att lugna familjen så ledde det snarare till motsatsen. Föräldrarna blev jätte oroliga när de fick de här breven. Och den kvällen som de plockade upp Susanna så hade de varit ute och kört och letat efter någon att plocka upp. Och det som hände här var ju då även hon blev våldtagen av David. Och efter att David hade våldtagit henne så bestämde sig Catherine för att lägga sig i sängen med henne också och våldta henne. För att hon gjorde det liksom för att hetsa upp.
För att hennes man skulle inte vilja ha henne. Liksom.
Exakt. Mm. Och när de båda två hade angripit Susanna så försökte de strypa henne. Men hon gjorde så mycket motstånd så det gick inte. Så istället så tvingade de i henne massa sömntabletter. Och sen sa David till Catherine att hon var tvungen att bevisa för honom hur mycket hon älskade honom genom att döda den här stackars unga tjejen.
Fråga, är allt det här under samma kväll?
Susanna?
Ja.
Jag tror att hon har varit där eller hon skrev breven under en kväll.
Ja, okej. Okay. Mm, mm.
Men de flesta är där typ i 1 till 2 dagar. Och Catherine gör det här utan att... Skål! och Catherine gör det här utan att tveka. Och när de har gripits och senare får frågan varför hon gjorde det så svarade hon: "Because I wanted to see how strong I was within my inner self. I didn't feel a thing. It was like I expected. I was prepared to follow him to the end of the earth and do anything to see that his desires were satisfied. She was a female and females hurt and destroy males."
Men alltså det jag tycker typ att det låter som så här, alltså en sektsituation fast typ en pytte version av det, förstår du vad jag menar?
Exakt, en tvåmannasekt.
Exakt, mm. För att det är så här, man gör vad som helst för den här personen och jag menar det.
Men han måste ju börja hjärntvätta henne när de var liksom 15 år gamla.
Exakt. Och typ jag tänker också så här att man alla kan ju relatera till att typ, men som vi pratade om så många gånger innan, typ att man är i en relation och man bygger upp sitt inre universum och du vet hela den grejen. Men det här är ju verkligen bara så här, jag kunde följa honom var som helst.
Man bara, är det helt galet?
Ah, shit alltså.
Och även Susanna begravde dem i närheten av Mary som var deras första offer. Deras tredje offer blev den 31 år gamla Nolene Patterson. Och den 1 november så stod hon bredvid sin bil på motorvägen för hon hade fått bensinstopp.
Mardrömmen.
När hon var på väg hem från jobbet.
Ja, den jävla mardrömmen alltså. Mm. Att typ stanna någonstans mitt ute i ingen. Ja, fy fan. Mm.
Och de plockade upp Nolene och väl inne i bilen så fick hon direkt en kniv mot halsen. Och blev hotad liksom. Och så blev hon bunden och körd till deras hus. Och även hon fick munkavel och blev fastkedjad vid sängen. Och de hade först planerat att döda henne samma kväll. Men då slutade med att de hade henne fången i 3 dygn. Och det verkade som att David fattade tycke för henne.
Och det kändes nog inte så bra för...
Nej, för det som hände då är att Catherine blir jättesvartis och ställer ett ultimatum till honom. Att det är hon eller Nolene. Att antingen ska han döda henne eller så skulle Catherine begå självmord. Och David valde ju då att döda Nolene.
Alltså vilket trevligt litet semestermord det tog han.
Och han tvingade i henne en överdos med sömnpiller och sedan ströp han henne. Och även henne begravde de i en skog men inte med de andra. Och när de begravde henne, senare ska Catherine ha berättat att när de begravde henne så njöt hon av att liksom kasta sand i hennes ansikte som så här, den slutgiltiga förnedringen typ. Och bara 4 dagar efter de har dödat Nolin, eller plockat upp Nolin, den 5 november 1986. Så det är typ
så här dagen efter, ja, liksom.
Så plockar de upp den 21 år gamla Denise Brown medan hon väntar på bussen. Även hon blir körd till deras hus på Morehouse Road, där hon blir fastkedjad och sedan våldtagen. Det här är verkligen, alltså, alla de här är hemska, men den här är verkligen jättehemsk också. Okay.
Alla jag och samt även alla andra, brace yourself.
Verkligen. Och dagen efter så kör de henne till en skog, där de senare voltar henne i bilen medan de väntar på att det ska bli mörkt ute. Och när det väl blir mörkt ute så släpar David henne in i skogen. Och sedan voltar han henne igen. Alltså det, ja. Och den här gången så satte han en kniv i henne under tiden han våldtog henne. Sedan begraver de henne i tron om att hon är död. Men det är hon inte. Så hon sätter sig upp genom den här grunda graven. Varpå han tar till en yxa som han hade med sig. Och så slår han henne med den och begraver henne på riktigt. Så jävla obehagligt.
För det är verkligen som du säger, typ, allt det här är ju genom ont. Men det är ju, ah, det är sån jävla skräckfilm, ja, allt som händer, alltså.
Det är verkligen en skräckfilm.
Gud.
Och nu har vi då kommit fram till den kvällen som jag pratade om i början.
Mm.
Kate Moyer, 17 år gammal, blir även hon upplockad av paret och kör till deras hus. Hon ska då ha frågat om de planerar att döda och våldta henne, varpå de svarar: "We'll only rape you if you're good." Så jävla äckligt. Och väl i huset så tvingar de, det här är också så jävla obehagligt, de tvingar henne att dansa framför dem. Och sedan så ska hon också sova i deras gemensamma säng mellan de två, medan
som att
det var
något slags mysigt.
Mm. Medan hon är handfängslad vid David. Och Kate blir tvingad att ringa till sin mamma för att säga att hon har druckit för mycket och att hon sover över sin kompis innan de går och lägger sig den kvällen hon har blivit upplockad. Dagen efter så åker David till jobbet. Och någon gång under dagen ska Catherine göra en knarkaffär vid sin dörr. Och just vid det här tillfället när de får besök så är Kate inte fastkedjad. Så hon bestämmer sig för att fly därifrån. Så hon bryter upp ett fönster och springer för sitt liv. Hon så slår i huvudet när hon är på väg ut och liksom ramlar och det, allting så här. Men hon bara springer och springer och springer. Och hon så springer och knackar på alla gator, på alla dörrar på gatan och ingen öppnar. Och till slut så kommer hon fram till en dammsugaraffär. Där så ska hon ju såklart helt hysterisk när hon kommer fram och berättar att hon har blivit våldtagen.
Det är någon slags båt.
Det är ju en färjeterminal, inte allt för långt. Ah, ja.
Hemma hos mig så är det flygplan.
Här är det färja.
Vi har alla olika färdsätt representerade.
Nästa gång är vi i centralen och lyssnar på tåg. och polisen kommer till affären och först är de tveksamma till att historien verkligen kan vara sann. För de tycker att det verkar för sjukt det som har hänt. Men så är det en ung kvinnlig polis, ja, som är typ 22 år gammal, som har sin typ första vecka på jobbet.
Ja.
Som är så här: men det måste vara sant. Hon har för mycket detaljer. Det kan inte vara påhittat. Dessutom hade hon också adress och deras telefonnummer. Hon hade även sett, när de plockade upp henne så hade de sagt att de hette någonting annat. Men hon hade också sett deras riktiga namn på så här medicinflaskor i badrummet. Och hon hade även lämnat små spår runt om i huset för att visa att hon hade varit där. Hon hade typ skrivit sitt namn på en lapp.
Den här personen är ett geni.
Alltså det är fantastiskt. Så paret grips då och hon är fri.
Så det är typ att de bara, men kolla där har jag lagt den.
Exakt.
Grejen. Fan vad coolt. Det hade jag aldrig tänkt.
Nej, man
på.
Hade ju aldrig kommit på det, men det är ju amazing. Och så de grips och under förhör så ger de två helt olika historier. Catherine menar att hon aldrig ens har träffat Kate, medan David menar att hon har kommit till huset frivilligt för att ha samtycke sex med dem.
Mm.
Och sen vet inte exakt hur länge förhöret pågår, men det som händer i alla fall att en polis säger så här: come on, tell us where the bodies are so we can dig them up before it gets dark. Varpå han bara: okej, jag ska visa er, det är 4 stycken.
Oj. Så det är jättekonstigt. Konstigt.
Och alla var typ i chock att han bara så här gav upp typ.
Men det måste ju varit typ att de påtalade att det var så här body. Alltså förstår att de inte bara var anklagade för det här eller någonting.
Nej, men det är så jävla. Ingen vet
typ riktigt. Och typ kanske en exhibitionistgrej. Säkert. Att de bara, look what I've done. Mm.
Och Kate ska senare ha berättat också att när de satt i bilen så ska David ha sagt så här, I've got the munchies. Och att Catherine då ska ha svarat, I've got the munchies too. Och att det här ska ha varit deras signal för att de båda vill ha en tjej.
Men...
Ja. Och när de väl är i rättegång så erkänner sig David direkt skyldig till 4 mord. Och när han blir frågad om varför han har erkänt så lätt så har han så pekat mot offrens familjer och sagt så här, att det är det minsta han kan göra för dem.
Jättemycket, absolut. Mm.
Men både Catherine och David blev dömda till 4 livstider. Och de var båda två tvungna att sitta minst 20 år innan de skulle kunna bli testade för att få parole. Och David sattes på ett sånt maximum security fängelse.
Mm.
Och efter ett tag så flyttade han sedan till sån solitary confinement.
Oj, han gjorde skit i fängelset också helt enkelt.
Ja, men framförallt för att han inte skulle skada av andra fångar. Såklart. Och under tiden så de satt i fängelse så skrev paret mer än 2600 brev till varandra. Men som de aldrig liksom fick ta del av.
De vill jag ändå läsa.
Ja,
jag vill inte skriva till en mördare, men jag skulle...
Det skulle vara ganska intressant.
Det skulle jag faktiskt vilja läsa.
Sen den 7 oktober 2005 så hittades David död i sin cell där han hade hängt sig själv med en ventilsladd.
Vad fan.
Mm, och när han dog så var han misstänkt för våldtäkt på en annan fånge i fängelset. Och Catherine fick såklart inte besöka hans begravning.
Så och hon lever?
Hon lever och hon sitter i fängelse där hon jobbar som bibliotekarie. Och hon menar liksom att hon har... lärt sig typ av sina läxor och sådär. Och hon ansökte om parole 2007 som hon fick avslag på. Och så försökte hon igen några år senare, men då hade offrens familjer skickat in en sån ansökan om att hon aldrig skulle friges, vilket godkändes.
Oj.
Så hon tillsammans med din Catherine Knight och någon som heter Patricia Bayers är de tre kvinnorna
som sitter på livstid utan parole. Oh, wow.
I Australien. Men hennes fall ska granskas igen 2019. Och hon har ju då flera barn. Och 2017 ska hennes son ha uttryckt att han tycker att hon ska avrättas.
Oj.
Och Tanya som var Davids barn har sagt så här, jag kommer aldrig skaffa barn för jag vill inte föra vidare de här generna. Oh. Så deras barn är ju liksom helt fuckade, såklart. Catherine har också från fängelset brevväxlat med Myra Hindley. Som typ gör The Moors Murders. Ser inte deras mord
så? Jo, jag tror det.
Vilket är också väldigt likt namnmässigt.
Ja.
Och Eileen Wuornos.
Just det.
För att hon menar att de är de enda som kan förstå henne någonsin i livet. Så det var en kort historia om The Moors Murders. Morehouse Murders.
Fuck. Var inte det där helt sjukt?
Jo, den är så sjukt obehaglig.
Ja, jag måste säga att jag verkligen uppskattar alla dina små detaljer. Alltså det är den här munchies-grejen, den har jag hört om innan typ. Och den är ju fan så jävla läskig.
Jag vet.
Fast man tänker typ så här, hur många andra plockar de upp som de inte kände för? Typ.
Exakt, säkert jättemånga. Men det här är ju då, det finns en spelfilm om det här.
Ah,
som är den där Hounds of Love.
Har du sett den?
Jag började streama den.
Det är den som ska vara så jävla vidrig, va?
Jag såg bara kanske en halvtimme.
Ja.
Så jag hann liksom inte riktigt komma till det riktigt, riktigt läskiga.
Nej, men för jag har hört att
det var riktigt läskigt, det är bara det lilla jag såg.
Ja. Oh, shit alltså.
Mm.
Men vänta, det var något jag ska säga. För jag tycker typ att det är så här, man har lättare att förstå typ att hon skulle kunna så här känna ånger och känna att hon har liksom... Du vet så hon att sina eller så, men alltså hon börjar tänka över sina brott i alla fall än han.
Mm.
För att det känns som sagt som att det är så här, förtrollningen är bruten grej
med honom
liksom.
Ja.
Å andra sidan så
men det var ju därför de inte skulle ha någon kontakt så här, för nej. Att han inte får fortsätta och mindfucka
henne. Men de skickade brev.
Nej, de fick inte läsa varandras brev. De skrev 2600 brev till honom som de inte fick läsa.
Fan, vilken waste of time. Mm.
Jättemärkligt.
Man tycker att de borde insett det efter de första 1500 breven. Att de bara, men de här kommer ju inte fram.
Nej. Men det finns just en casefile, ett casefile avsnitt av den här som är jättebra.
Jävlar.
Väldigt läskigt.
Så jävla läskigt. Men också, fan vad man är intresserad av en sån parmördare alltså.
Verkligen.
Jag är jätteglad för att du gjorde det här. Tack snälla.
Bra, tack snälla.
Kan du prata med mig nu?
Nu pratar jag.
Gud, tänk om du hade pratat så störigt det hade varit. Nej.
Jag pratar så här. Ska jag kommentera allt du säger?
Bra.
Jag kommer att göra det. Ba, 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 bam.
Det här är musikalavsnittet. Hoppas ni hade en bra paus.
Jag hoppas ni hade en bra paus.
Det här kommer vara roligt i 2 minuter till.
Eller hela livet.
Okej, nu kör vi. Du, jag har typ tagit allt underlag till, av mitt fall från en och samma artikel.
Ah.
Alltså inklusive upplägg, allting. Nice. Enda skillnaden är att artikeln har jättemycket mer information än vad jag har.
Helt rätt.
Så att om man blir sugen på, jag tänker att jag lika gärna säger det redan från början.
Ah.
Artikeln heter The Unimaginable Infamous Case of Pam Hupp och är skriven av en kvinna som heter Jeanette, Jeanette Cooperman, Cooperman.
Aha.
På St. Louis Magazine.
Vem som du säger den titeln?
Jag kommer lägga en länk till det i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast, som vi alltid, där vi alltid lägger länkar till er, alla saker vi pratar om.
Mm.
Inklusive bra bilder på Vanessa från Sunset Beach och
alltså lyckan saker. Att du hittade en bild på henne. Mm.
Din knä lookalike. Nu kör vi.
Ja.
Den 16 augusti 2016 svarar polisen i O'Fallon, Missouri på ett nödsamtal. När de kommer till platsen så hittar de en 33-årig man död. Kvinnan som ringt heter Pamela Hupp. Hon säger att mannen har attackerat henne först i hennes bil och sen följt efter henne när hon har typ flytt in i sitt hus för att hämta sin pistol.
Mm-hmm.
Och så har hon skjutit honom. Så 7 dagar senare kommer Pamela Hupp då gripas och åtalas för mordet på Louis Gumpenberger. Och innan...
Gud, vilka bra namn de
ja,
båda
alltså,
har.
Alltså Pam Hupp.
Och Louis Gumpenberger.
Ja, jag vet. Det är, och det kommer fler starka
namn. Släng dig i väggen, Anna Sandell.
Verkligen.
Och Karin Londreus också.
Alltså jag vet inte, jag tycker mitt namn är ganska bra. Hon kommer gripas. Och innan hon sätts i häkte, innan hon är bukt, som det står... Så kom, ber hon om att få låna toaletten. Och där inne hugger hon sig i halsen och i armarna med en penna.
Aj!
Mm. Yeah. Och det här är liksom typ början på att en riktigt konstig historia nystas upp. Typ.
Mm-hmm.
För poliserna känner igen Pam eftersom hon har varit vittne i ett fall där hennes kompis mördades med 55 knivhugg av sin man.
Okej. Okay.
Och dessutom så har hennes mamma dött av ett misstänkt fall från tredje våningen, från sin lägenhet på tredje våningen. Och i båda de fallen så var det Pam som stod på livförsäkringen. Så nu börjar vi. För Pamela Neumann Hupp växte upp i ett katolskt hem och var det tredje av 4 barn. Hon var glad och positiv som ung typ, men alltså så här, I mean, de sa att hon var boy crazy. Hon var alltid fun to be around. Exakt så. Men saker och ting började typ förändras när hon gick i sista året av high school. För på sin senior prom så gick hon med sin nya kille. 3 månader senare var hon gravid. Jag vet inte om hon blev gravid den kvällen, de inte insåg det förrän, ja, du fattar.
Fattar.
Så hon tvingas då förstås att gifta sig med den här killen. Så när alla, typ alla hennes kompisar åker till så här college, så är hon liksom kvar och typ tar hand om ett barn i en lägenhet liksom.
Mm.
Inte så kul för henne.
Nej.
Eller ja, vissa vill ju självklart vara hemma och ta hand om sina barn. Det är ju inte det. Hon vill inte det.
Nej.
Och deras äktenskap håller i 6 år. Och under den tiden så får de ytterligare en dotter. Men snart efter de har gjort slut så träffar hon Mark Hupp. Och de får ytterligare ett barn tillsammans.
Mm-hmm.
Och sen börjar hon jobba på ett kontor. Och där lär hon känna en kvinna som heter Betsy Faria. Och Betsy var en sån riktig så här life of the party person. Som alla älskar. Man bara, she's gonna get murdered. Förstår det så i såna här historier så.
Vet man.
Ja, det stod också någonstans att hon jobbade som DJ lite part-time, tyckte jag.
Jag, vet, jag ser framför mig att hon är så gammal, men det kanske hon inte är.
Nej, nej, hon är nog inte så gammal då. De är nog fortfarande ganska unga då. Alltså kom ihåg hur tidigt hon fick sitt barn och sånt liksom. Så. De två blir kompisar typ och, men när de slutar jobba ihop och Pam flyttar från den orten där de bor ett tag med Mark så typ
Mark Hupp.
Mark Hupp. Hupp. Alltså det är Hupp. Hupp.
Hupp.
Hupp. H-U-P-P.
Ah.
Är du med? Sjung där.
Mark Hupp.
Bra. Hon flyttar iväg med sin familj. Tappar så här kontakten med Betsy. Mm. Kommer tillbaka igen. Då är det typ som att så här, Pam återupptar inte riktigt liksom vänskapen med någon av sina gamla kompisar. Och skaffar typ heller inte nya. Mm. Så att hon lever typ ganska mycket med sin familj. Det är de så här hon hänger med. Mm. Men när Betsy får reda på att hon har cancer. Så typ.
Då.
Ja, men för Pam bara, nu får jag typ gå in och hjälpa henne. Och börja hjälpa henne så jävla mycket. Så de så här återupptar sin vänskap. Och hon är så här ett asbra stöd. Hon, du vet, kör henne till olika så här undersökningar och sånt. Och eventuellt, alltså det känns lite grann som att Betsys familj bara, det är jättebra att du hjälper till. Men det är nästan konstigt hur mycket du hjälper till.
Ja, backa lite.
Ja, men lite så typ att hon bara, jag tar henne. De bara, nej, vi vill gärna köra henne till den här behandlingen. De bara, hon bara, så kommer hon typ dit och hämtar henne innan dem. Alltså du vet, mycket sånt liksom. Och det känns ju också typ lite rimligt att de har tvivel med tanke på då att Pam får Betsy att ändra i sin livförsäkring. Livförsäkring heter det. Så att hon och inte maken Russ får pengarna. Så.
Det är så sjukt.
Jag vet, det är så jävla, jävla konstigt. Och Betsy blir liksom bara sjukare och sjukare. Och snart får hon veta att cancern har spridit sig. Det var också väldigt sorgligt typ för att de, i den här texten så skrev de att hon... Först gick det bättre ett tag. Och då bokade de in typ en resa, en kryssning. Pam och hennes man Russ.
Betsy
och hennes man Russ. För att typ så här fira med sina kompisar typ. Att liksom så här, nu vänder det. Och sen blev hon sjukare igen. Och då åkte de på den kryssningen i alla fall. Och att typ Russ hade fixat så hon skulle få bada med delfiner. Vilket hon typ alltid har velat göra. Väldigt, väldigt sorgligt.
Så. Men det hände ingenting då eller?
Nej. Och Pam var faktiskt inte ens med på den kryssningen. Så bra var de nära vänner var de uppenbarligen inte. Utan hon var med hennes chaufför kanske.
Att hon ändå skrev över.
Ja, jag vet. Kan det ha varit en förfalskning? I don't know, man. Så 4 dagar efter då att det ändrats i den här livförsäkringen. Den 27 december 2011 är vi på nu. Så kommer Russ hem efter att ha hängt med sina kompisar och kollat på film. Varje tisdag i princip så åt han middag med sin mamma och sen hängde han med sina kompisar. Och det var nog en tisdag. Så när han går in i huset så hittar han sin fru liggandes på golvet. Och hon har uppskurna handleder och en av deras köksknivar sitter fast i hennes hals.
Ah.
Ja.
Gud, vilken chock.
Och hans tanke direkt är ju typ så här, hon har begått självmord typ. För hon har försökt göra det innan. Hon har
satt kniven så i halsen.
Ja, nej, exakt. Men typ att det är, så här, det är mycket blod. Hon förstår att hon har blivit sjuk, bara ligger på golvet. Så. Hon har försökt ta sitt liv tidigare också. Ja. Liksom. Så att det är så här. Mm. Och polisen tycker liksom att Russ beter sig konstigt redan från början. Redan från när han kommer tycker de att han är weird. De tycker att han är lite konstig så här, i samtalet och allting. De tycker att det är konstigt att han säger att my wife killed herself, det första som händer. Och de tycker att han inte gråter tillräckligt mycket. Att han har typ en rätt vanlig konversation med polisen på väg till polisstationen. Alltså det är mycket sånt som man liksom ja. Jag får lite så staircase-vibbar.
Jag skulle precis säga det.
Ja, men jag vet. Och sen så misslyckas han med ett lögndetektortest. Vilket vi alla vet.
Det betyder ingenting.
Är bank science liksom. Men polisen blir liksom helt övertygad om att så här, Betsys man har mördat henne. Och när de pratar med Pam så förstärks den bilden. För hon säger typ att så här, samma kväll så skulle Betsy, hade Betsy skickat ett mail till henne och sagt att hon skulle berätta för Russ att hon ville lämna honom. Och att hon typ var rädd för honom och det är ett massa sådana grejer typ. När hon säger
2011 måste man väl kunna spåra sån mailtrafik?
Ja, det är väldigt svårt att hitta det mejlet på hennes dator. Alltså det är så. Såklart. Det kommer hittas långt senare men då kommer det typ vara ett dokument och inte ett mail. Alltså det vet jag liksom. Så, ja, men polisen blir bara mer och mer övertygad om Russ har mördat sin fru Betsy. Mm. Och Russ får då en advokat som heter Joel Schwartz. Också bra namn. Joel är fint på engelska tycker jag. OK på svenska, väldigt fint på engelska. Mm. Och han blir snart jävligt, eller han blir så, han bara, hur kan ni inte ha kollat på den tantan? Mm. Hur är det ens möjligt att ni inte liksom utreder henne?
Ja.
Hon har, så här, hon har inget alibi. Hon tjänade sedan 4 dagar tidigare pengar på att Betsy skulle dö. Och hon ändrade så här sin story hela tiden. Hon säger också, hon har någon teori om att hon inte kan göra ett lögndetektortest för att hon har någon slags sjukdom. Mm. Hon ska ha typ så här, ha skadat sig på något sätt och därför har hon typ dåligt minne och det påverkar, alltså det vet att det är liksom en sån grej. Hon verkar typ, hon är lite, det är som att hon är lite osäker på vad det är som har hänt med henne, kan man också säga. Det kanske är bara att hon inte minns riktigt vad som har hänt med henne. Det är liksom mycket som är weird helt enkelt. Och hon säger typ i något samtal med Joel att hennes man har en superhög livförsäkring. And amazingly, he's still alive. Och Joel bara, vad menar du med det? Hon bara, nej men om jag skulle mörda någon, då hade jag väl tagit honom typ.
Men gud.
Men trots att det är så jävla mycket weird, så inleds så rättegången mot Russ Faria den 18 november 2013. Och hans styvdöttrar, du kommer ihåg att hon hade döttrar från sitt tidigare äktenskap. De är nu övertygade om att han har mördat deras mamma. Vilket då påminner mig om förstås den ena dottern i Staircase. De vittnar om att de typ bråkade supermycket. Och du vet så här, det är massa grejer under rättegången med, du vet så här, tidsangivelser och phone towers. Och du vet, det känns som Serial typ. Att det liksom är så jävla mycket olika sådana grejer. Och Joel Schwartz vill då få rätten att, alltså han vill få tillåtelse att berätta för juryn om att Pams telefon faktiskt var i närheten vid rätt tillfälle typ av huset. För det är så här, det stämmer, tidslinjen stämmer inte överens riktigt. Nej. Med att Russ ska ha gjort det. Så de bara, men man vill väl ha reasonable doubt liksom. Och det här då, att ta upp det här att livförsäkring faktiskt går till henne. Men han får inte göra det för domaren.
Va?
Han får heller inte förhöra henne om pengarna framför juryn. Okay. Alltså du vet att man säger, man bara får prata om det här. De bara, nej det får du inte göra. För att det inte är direkt då kopplat till fallet. Ja, så konstigt. Så, Russ döms då till livstidsfängelse.
Nej.
Utan möjlighet att bli frigiven.
Va?
Och typ i slutet av rättegången, eller om det är precis efteråt, så kommer det fram att Pams mamma har dött strax innan det börjat, liksom tidigare på hösten. Slutet av oktober 2013. Och hon påstår att hennes mamma dött av Alzheimers. Men det stämmer, det är någon som bara, det där, jag måste bara påpeka här, det där är intressant typ. För Shirley Newman, som hon då hette, hon hade så börjat visa tecken på demens. Men det som gjorde att hon dog var att hon föll från sin balkong. Och när hon dog så hade hon 8 gånger den normala dosen av en lugnande medicin i kroppen.
Men gud.
Och då typ så här, när polisen kollar på det, så förutsätter man att hon då har glömt bort att hon har tagit sin medicin 7 gånger. Snubblat ut på balkongen och typ trillat över räcket. Men grejen att det är så här, det stämmer inte med räcket heller. Nej. Det är som att det är böjt, alltså det är så här jävligt mycket konstigt typ. Så också då att
under... Jag vill se hur Pamela ser ut.
Ja, ah, du ska få göra det. Hon har ett, kommer du ihåg att hon när hon blev gripen hade huggit sig själv med en... Ja. Hon har rejäla bandage runt halsen på sitt mugshot och ser jävligt så här smugg ut. Jag ska visa dig. Vill du se nu eller vill... Okej, bra. Och nu vill jag ha din reaktion på det här då. Sluta äta vattenmelon och berätta vad du tänker.
Hon ser helt vanlig ut eller?
Men hon har ett gött smile.
Verkligen, och det ser ut som bindor som hon har.
Jag vet. Det ser verkligen ut som att de har bara tejpat fast bindor runt halsen på henne. Hon har ett litet leende liksom. Men hon ser ut som en helt vanlig amerikansk mamma skulle jag säga.
Verkligen.
Hon har en sån lite så check page.
Verkligen.
En lättskött page har hon.
Klassisk mamma frissa.
Verkligen. Under utredningen av liksom Betsys fall så har Pam också en gång sagt till Joel Schwartz att if I really, I hate to say it, but wanted money, my mom's worth half a million that I get when she dies. If I really wanted money, there was an easier way.
Alltså, hon
bara, du...
det är som att hon tror att hon är smart när hon säger så.
Det är exakt den grejen som vi hatar. Och Joel Schwartz då, Russ är dömd. Men han överklagar då rättegången. Och snart så är det dags igen. Jag tror att det här är typ hösten 2017 eller vad det blir. För han sitter inne i 4 år. Och Pam fortsätter typ så säga olika saker. Du har ingen koll, skyller på sin skallskada. Hon ändrar sin story. Men det så här kommer fram massa tekniskt bevis som liksom ändå stöttar Russ story typ. Man hittade typ blod på hans tofflor när man sökte igenom huset. Men när man kollar på det igen så visade det sig att de är liksom doppade i blod. Det är inte som att någon bara gått i blod. Utan det är som att man bara... och till slut då så blir Russ Faria frisläppt.
Shit. Alltså om det är någon gång man vill åka dit för oskyldig för mord, så är det ju nu med all teknik.
Verkligen. Om man någon gång vill åka dit för oskyldigt för mord.
Du förstår. Och bli dömd oskyldig.
Ja, gud ja.
Men jag, eller ja. Bli dömd skyldig fast man är
alltså,
oskyldig.
Ja, exakt. Hellre nu än typ så häxrättegångarna.
Ja, eller jag tänker bara så här, som ändå var i ganska nutid. Typ 95.
Ah, ja, ja,
gud, när man fortfarande trodde på lögndetektortest.
Exakt,
sånt där.
Det är verkligen den grejen. Så här, ett eller svajigt lögndetektortest som väl funkade 50% av gångerna. Det vill säga inte alls. Ja, exakt, så sitter man där. Och framförallt om man typ är så här tillhör en minoritet eller du vet liksom så, då är man fan körd. Och även då fast Joel Schwartz får Russ fri så kan han inte sluta tänka på det här fallet.
Nej.
För att det är så här
far weird.
Nej, men och det är så här she fucking did it liksom. Mm. Alltså det är verkligen verkligen den grejen. Han känner typ jag vet vem mördaren är och jag vet vem vad som har hänt Charlie Newman typ. Det här funkar inte. Alltså han liksom blir helt obsessed. Så, den 16 augusti 2016, vilket då var där vi började, så finns det ju liksom inte längre några tvivel om att Pam Happ har ju mördat någon.
Mm.
Hon påstod att Louis Gumpenberger hade attackerat henne med en kniv i hennes bil, där han avkrävt henne på Russ-pengar. Att han bara, give me Russ money! Typ.
Mm.
Han hade typ så hotat att döda henne om hon inte fixade det. Men hon lyckas ta sig ut ur bilen, in i huset genom garagen. Där hämtar hon sin pistol. Och när Louis öppnade sovrumsdörren så tömde hon magasinet.
Mm-hmm.
Louis Gumpenberger hade varit med om en bilolycka när han var yngre. Och det hade gjort att han var, nu kommer ett citat här då, childlike, soft-spoken, occasionally frustrated, unable to process complex thoughts. Han hade fått en hjärnskada helt enkelt liksom. Han lämnade knappt sin mammas hus förutom för korta promenader i, liksom, i sitt område. Det var i det området kunde man se att Pams telefon hade befunnit sig 45 minuter innan hon ringde 911 för att så här, säga att hon blev attackerad. Mm. Det här är då polisens teori om vad som hände den kvällen. Pam Happ sa till Louis att hon jobbade med Dateline.
Mm.
Ett program som har gjort jättemycket om fallet på Betsy Faria. Det finns det på flera program så jag tror att det är därför. Så här. Att hon jobbade på Dateline, att de behövde göra en reenactment på ett 911-samtal.
Mm.
Hon skulle betala honom för att medverka då. Och så liksom det, alltså samtalet i 911 är liksom fejkat, det är en skådespelargrej som hon har iscensatt. För det låter då som att så här, ah, men att en kvinna som bara help me och han bara du vet. Men att hon liksom har lurat honom då att göra det här. Och då istället helt enkelt skjutit honom. Och anledningen att hon gjorde det var för att man skulle misstänka Russ för att ha anställt någon för att råna henne och eventuellt då döda henne på de pengar som han ansåg var hans, Betsys, livförsäkring.
Mm.
I Louis ficka så hittar man en handskriven lapp där det står dessa instruktioner att han ska mörda Pam för att få resten av de 10 000 dollar han har blivit lovade. Men innan dess så skulle han ta med henne till banken, de skulle tvingas hämta ut då Russ money. Och sen lämna av pengarna i höger med ved i Faria-familjens trädgård.
Mm-hmm.
Det, för det var så att Russ pappa hade typ förvarat trä som han hade till landscaping där eller någonting. Och det hade liksom, den hade inte funnits där särskilt länge. Så man var så här, okej, okay, om hon visste om att den fanns, då måste hon ha kört förbi.
Då har hon sett den liksom.
Då, exakt, hon måste ha sett den, för annars hade hon inte vetat att den var där. Den fanns där inte när hon var kompis med Betsy. Alltså du vet såhär, så. Så, då kommer Russ syster på att grannen har övervakning.
Ah.
Som filmar ut på vägen liksom. Och när man kollar den så ser man att hon har kört förbi två gånger.
Men gud.
Fram och tillbaka. Och snart så är hon då gripen. Har stäbbat sig själv. Fått bindor runt halsen. och den 11 september 2018 ska Pamela Happ stå inför rätta. Åklagarsidan pushar för att hon ska dömas till döden.
Shit.
Hon fortsätter intyga sin oskuld. Det var
Vad spännande, det blir en uppföljning här då till hösten.
Exakt, the unimaginable infamous case of Pam Happ.
Fan vad sjukt.
Visst är det.
Men det är någonting som är, vi har ju pratat om det här förut med försäkrings
Ja, men alltså hur kan man inte bara typ gå på personen som fyra alltså, dagar
verkligen,
tidigare.
Dels det såklart, men också att det är så jävla konstigt att man kan vara så cold blooded att man bara så här, vi beskriver på här och sen så bara
också att det har varit skitmycket grejer för att Pam har typ sagt att hon ska så här set up a trust för Betsys döttrar. Det har typ inte hänt, det har varit någon civil case. Alltså som sagt, i den här artikeln, det är så jävla mycket fram och tillbaka. Så att det har varit jättemycket med det med typ att de har varit så här Men tänker du typ lösa den här trusten till Betsys döttrar, då säger hon bara så här: it's on my mind. De bara, ja okej, okay, is that a yes? It's on my mind. Alltså hon så här,
hon typ, är ett as.
Hon är verkligen ett as. Det är verkligen det hon är.
Men gud, vad spännande med ett sånt ny nutida.
Ja, som ändå hade, det är så jävla mycket twist and turns typ.
Så mycket.
Mm. Du, innan vi
tack snälla
tar
för
avsked.
Ja.
Så tänkte jag att jag ska göra en liten, någonting som våra lyssnare har skrivit till oss.
Det ska du.
Vi har ju bestämt att för att avsluta våra inspelningar så, för att vi tycker att det är härligt. Jag träffade en lyssnare i Almedalen.
Ja, just det. Gud, vad kul.
Det var jättehärligt. Man blir alltid lika glad.
Jag vill också träffa en lyssnare.
Ja, det är ingen som vågar gå fram till dig. För att du är för cool. Det är också för att de är rädda för att de ska fastna i en 2 timmar lång musikal.
Välkommen hit.
Hem till dig alltså. En inbjudan, stående inbjudan.
In i min värme.
Mm, okej, okay, okay. Det var i alla fall en tråd i Facebookgruppen som handlade om man, så här, om man hade drömt. Vad man hade drömt för saker. Såg du det? Det var typ ett tag sedan. Men då var, det var typ 2 veckor sedan. Men då var det i alla fall en person som skrev så här. Det här är en 2-stegsraket. En gång när jag var 12 drömde jag att jag hittade en död kropp hemma i trädgården. I drömmen försökte jag berätta detta för mina föräldrar, men de var inte ett dugg intresserade, så då ringde jag istället polisen själv. Polisen upplyste mig snorkigt om att det nog kunde ta några dagar innan de kom, för de var faktiskt väldigt upptagna. Och då kom ett svar på det som är så här. Som jag tycker bara de två var roliga. Här är, oh, det är skoj. Det påminner mig av någon anledning om när jag i höstas skulle ta över en språkvalsgrupp i engelska och årskurs 7. Första lektionen försökte jag få dem att berätta vad de gjort under sommaren. En tjej började berätta att hon åkt till stugan och plockat svamp med sin pappa. Hon. Och sen hittade vi ett lik. Jag. Oj, ett djur eller en människa? Hon. En människa. Jag. Vad gjorde ni då? Hon. Vi fortsatte plocka svamp. Jag. Ringde ni inte polisen? Hon. Nej, vi hade inte tid. Vi skulle ju plocka svamp. Men hon tror inte att det är sant.
Nej, det kan
men
ändå inte vara sant.
Men för att jag relaterar till så mycket för det, för att min mamma är en sån
som svampfantast.
Alltså om hon hade sett ett lik, tveksa. Hon hade sagt så här, jag gillar inte deckare men jag gillar svamp. Så de glatt fortsatt plocka.
Det var väldigt roligt.
Eller hur? Jag tyckte också det var kul. Skicka historier som hade varit så här, som ni känner, ni någon som känner någon som har en farmor som gjorde något elakt, nej inte elakt, något mordrelaterat. Ja. Vi vill veta det. Skriv till oss antingen på Instagram där du heter @sandellanna eller till mig på Instagram där jag heter @karinandre. Eller ja, men där får man gärna skriva roliga grejer.
Ja.
Det vill vi ha. Vi vill också ha tips där. Och så kom och prata true crime med oss i gruppen Mord mot mord podcast. Och nu Anna Sandell, min
underbara vän. Har vi semester?